Ja, idag har vi kommit fram till den tredje söndagen i våran serie här där vi går igenom Herrens bön. Vi började ju då, som sagt, i tredje söndagen, så vi räknar tillbaka två söndagar, och började vi att prata om hur vi kan vända oss till Gud i vår bön. Det är en förutsättning att vända sig till Gud. Bönen inleds ju med vår far, du som är i himlen. Helgat vare ditt namn. Eller låt ditt namn bli helgat. Och hur viktigt det är att vi etablerar vårt förhållande till Gud och till Guds namnet. Och vi har pratat lite om hur Gud är alltid mycket större. Gud är alltid mycket mer. Gud är alltid mäktigare, alltid mer kärleksfull och alltid mer god än vad vi kan tänka oss, än vad vi kan föreställa oss. Så att i vårt språkbruk, i vår bön, i vår kommunikation, att vi aldrig förminskar hur stor Gud är. Eller gör Gud till någonting annat än vad Gud är. Och förra söndagen så hjälpte Samuel oss att få ett bättre grepp om vad Gudsriket innebär. Och att liksom, vad det innebär att förankra vår bön i en längtan efter att Guds vilja ska ske på jorden så som det sker i himlen. I himlen så sker ju Guds vilja alltid. Där är det Guds rådande, Guds välde, Guds agenda som följs. Men här på jorden så ser vi inte riktigt det. Vi kan se glimtar av det. Vi kan se glimtar av hur Guds vilja får bryta igenom, hur vi ser. Vi lever i den här balansen, den här spänningen mellan att Jesus kommer och säger att Guds rike är nu här, och samtidigt så ser vi att Guds rike har ju inte fått ta liksom det här väldet över vår värld på det sättet som vi skulle önska. Att Guds vilja, att Guds ordningar av godhet och harmoni, och där allting lever i försoning med Gud och med varandra. Men att vi i den här spännvidden så får vi be Gud att låt din vilja ske, låt ditt rike komma mer. Låt oss få se mer av ditt rike i vår värld. Så idag ska vi gå in lite mer på det som en del av oss kanske, när vi tänker på bön, så kanske det är det som vi reflexmässigt associerar bön med. Bön som ett uttryck för en önskan om något. Vi vill att någonting ska ske, därför uttrycker vi det i bön till Gud. Vi kanske vill ha någonting från Gud. Vi kanske finns ett jobb som vi har sökt, som vi gärna vill ha, och så ber vi till Gud. Gud, ge mig det här jobbet. Eller kanske något annat som vi liksom konkret vill be Gud om. Vi kanske ber att Gud ska ingripa i en krissituation. Vi kanske har en vän som brottas med depression, eller vi har en släkting som lider av en hopplös sjukdom. Och vi ber att Gud ska göra någonting. Gud, grip in. På ett sätt kan ju det bli ett uttryck för den här bönen att Gud, låt din vilja ske. Men ibland vet vi inte vad Guds vilja är, så vi kan ju inte direkt. Det är farligt att göra den, sätta ett likhetstecken mellan vår bön och att Guds vilja ska ske. För ibland är vår bön kanske inte alls vad Gud vill. Men det fantastiska är ju att vi kan komma till Gud i bön. Och Jesus uppmanar oss, han lär sina lärjungar att så här ska ni be. Och vi uppmanas att be. Men samtidigt så är bönen ett stort mysterium. Vi har inga ambitioner att förklara vad bön är i fyra enkla steg nu de här söndagarna. Det är så så höga tankar tror jag inte vi har om oss själva, att vi ska liksom sammanfatta allting, och sen efter det så kommer vi alla ha perfekta böneliv och be perfekta böner, och Guds vilja kommer ske perfekt i våra liv och i vår värld. Utan det är ett stort mysterium. Vi vet ju inte riktigt vad det är som händer när vi ber. Och hur vi ska be, eller varför. Hur ber vi till en Gud som egentligen redan vet vad vi behöver? Varför ber vi till Gud om Gud redan vet allting? Kan vi redan nu säga att jag kommer inte svara på de frågorna. Utan det kommer få fortsätta vara ett mysterium. Däremot så hoppas jag kanske att vi kan. Det här kanske kan hjälpa oss att på något sätt. För jag tror det handlar mycket om. Det finns en tanke när Jesus lär ut den här bönen. Så finns det en Det finns en ordning i den här bönen som inte är oviktig. Bönen börjar inte med, så här ska ni be, Gud, ge mig vad jag behöver. Och så kommer det andra grejer sen. Utan det börjar med att vända sig till Fadern i bön. Att be, att liksom inrikta sin bön och förankra sin bön i, låt din vilja ske. När Jesus är i Getsemane kvällen innan korsfästelsen, så ber han att Gud, låt den här kalken tas ifrån mig. Låt mig slippa detta om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du. Jesus ber om någonting, men han ber att, men är det inte enligt din vilja, så låt det ske så som du har tänkt istället. Liksom. Det ser till och med Jesus själv ber om någonting som vi sen vet att han fick ju inte svar på den bönen. Men han fick ju svar på att låt din vilja ske. Så att förankra sin bön i Gud, låt din vilja ske. Och att vara öppen för att min bön, hur rättvis jag än kan tycka att den är, och hur mycket jag än kan tycka att det här borde Gud kunna svara på. Det här är ju inte orimligt. Det här borde kunna vara Guds vilja, att jag inte ska behöva stå ut med det här, liksom genomlida det här som väntar. Så ändå vet Jesus det att, nej men, är det inte din vilja, så är ju din vilja är ju det primära. Låt din vilja ske. Men den delen av bönen som vi ska stanna vid idag då är den här, ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och vi ska titta lite närmare på det här. Och det första jag skulle vilja stanna upp vid är den här sista delen, för dagen som kommer. När vi läser den här versen så finns det en omedelbar parallell man kan dra till berättelsen från Andra Mosebok kapitel 16. Exodus berättelsen när Israel tågar ut på väg genom öknen från Egypten till det utlovade landet. Och där får de vara med om ett fantastiskt mirakel. Varje morgon när de kliver ur sina tält så är det som att det ligger en möts av en syn som det ser nästan ut som att det ligger en dagg på marken. Det står att det är inte dagg utan det är manna som har regnat ner från himlen. Och det står att det som inte samlas upp det smälter bort i när morgonsolen stiger och värmen kommer där. Så att det är nästan som att det ligger dagg på marken. Och det här mannat då som de får samla in, det ska de använda för att baka bröd som ska mätta dem för den kommande dagen. Och vi vet ju inte exakt om det är den typ av manna som vi kanske, när jag hör manna så tänker jag mannagrynsgröt med kanel och sylt och skvättmjölk. Och så måste man äta utifrån kanterna för det är varmast i mitten. Vi vet inte riktigt. Det står olika i olika bibelöversättningar. Det står att i Bibel 2000 tror jag att det står att det ser ut som korianderfrön och att det smakar som honungskaka. Så att, ja, vi vet inte. Det kallas för manna i Bibeln i alla fall. Keith Green, den amerikanske sångaren och låtskrivaren som gick bort alldeles för tidigt. Han skrev en gång en låt som hette So You Wanna Go Back to Egypt, som var liksom en liten skämtsam berättelse om hur Israels folk gnällde och ville gå tillbaka till Egypten. Så fort de mötte på prövningar så var det hela tiden, nej men tänk vad bra vi hade det i Egypten. Så glömde man slaveriet och sådär. Och så på ett ställe i den låten så målar han upp en bild av liksom alla de här olika försöken att variera den här mannakosten som Israels folk prövar på då. Han räknar upp att de gör mannavofflor, mannaburgare, mannabagels, mannafilé. Och när de lyxar till det riktigt ordentligt så är det flamberad mannasufflé som gäller på kvällen. Så, men oavsett vad det nu var de gjorde, jag utgår från att om det står att de åt det här under hela vandringen, 40 år så lever de på manna. Och vi kan tycka ibland det är tråkigt och när det blir för enformig kost ibland. Men oavsett vad det var man gjorde med manna så var det en sak som var väldigt viktig i den här manualen som Gud skickade med. Det var att ni får bara samla ihop så mycket som ni behöver för den här dagen. Med ett undantag, dagen före sabbat så får man samla ihop en dubbel ranson så man inte behöver gå ut och samla på sabbaten utan då har man redan. Och det står också att de som inte lyssnar på instruktionerna, de fick bittert erfara hur det började krypa mask i mannat som blev över och att maten ruttnade. Så att det var bara precis så mycket som man behövde. Det var det man fick behålla. Och jag tycker det är en sån härlig bild på och vad Jesus gör i den här associationen när han lär oss att be på detta sättet är att det pratar om en beroendeställning som Gud vill att vi ska ha. Gud vill inte att vi ska be, Gud lös alla mina problem för den närmsta månaden eller se till att jag har så jag klarar mig de närmsta 5 åren, utan att ha ett fokus på nuet, på den här dagen, på det som kommer. Och jag tror att vi är inte många idag som kanske har kylskåp som ständigt står och gapar tomma. Det kan vara så ibland kanske, men en del som är duktiga på att planera och hushålla kanske har mat för flera veckor om man skulle vilja det i kylskåpet och i skafferierna och allt sånt där. Men Jesus vill genom den här bönelektionen lära oss att vi ska förtrösta på Gud i allt. Att förlita oss på Gud, till och med de mest grundläggande behoven. Så, men för jag tror att den här bönen Jesus ber, när Jesus lär oss den här bönen att ge oss idag vårt bröd, så syftar han just till det. Jag tror inte det är någon slags, ja men det är bara en allegori, Jesus försöker bara göra en, det handlar om det liksom ett andligt bröd. Men jag tror att när Jesus säger ge oss vårt bröd och hans åhörare hör honom lära dem att be om bröd, då är det bröd som Jesus menar. Det är det handlar om. Det handlar om våra behov, våra fysiska behov. Det här är vad jag behöver för att klara mig. Jag behöver mat för att leva. Ge mig det jag behöver för att klara den här kommande, klara nästa dag. Men i vårt samhälle där vi står kanske inte riktigt inför dem att varje dag behöva be om mat på bordet, så kan den här bönen fortfarande lära oss att tacka Gud för det. Många av oss kanske ber bordsbön, vi tackar Gud, vi kanske gör det av slentrian, men att vara tacksamma för vad Gud förser oss med. När vi går och plockar i hyllorna på Hemköp eller Ica eller Hajen eller var man nu är någonstans, så är det kanske inte så, vi kanske inte alltid tänker oss in i av de här flingorna som jag plockar nu. Så liksom tänker vi tillbaka hela kedjan, hur det har, någon har sått ut utsäde och så har det regnat och så har solen lyst och så har det vuxit upp och så har det skördats och så har det, och sen har det processats i någon stor fabrik någonstans. Nej, men ni förstår vad jag menar. Vi tänker inte det här, utan vi går och plockar. Men mat, det hittar vi på, och det finns alltid mat. Så länge vi har pengar så finns det alltid mat att hämta. Men att vi glömmer att det är ju Gud som låter solen skina. Det är Gud som låter regnet falla ifrån himlen som vattnar. Och hur mycket vi avancerar teknologiskt så har vi inte lyckats skapa saker från ingenting ännu. Utan vi måste ta tillvara på det som Gud har skapat, det som Gud har gett oss. Hur duktiga vi än är och hur bra vi än är på att producera och massproducera mat som körs ut och ställs i hyllorna i våra mataffärer, så är det fortfarande så att det görs av råvaror. Det görs av det som Gud förser med. Gud skapar och Gud ger. Och att den här bönen kan bli i våra liv bli en tacksamhet. Gud, tack för att du förser. Tack för att du låter solen skina. I vårt samhälle där vi kanske många av oss lever i en ganska, vi lever ju inte nära naturen på det sättet som du kanske gör om du är lantbrukare eller jobbar med jorden eller med odlar liksom. Men att vi inte tappar den förståelsen av att även om inte vi själva går ut och skördar vår mat, så är det fortfarande Gud som förser, Gud som skapar detta. Jag tror också att när Jesus fokuserar på de mest grundläggande behoven i den här bönen, så kan det också hjälpa oss att inte låta bönen bli liksom en shoppinglista där vi prickar av allting vi vill ha. Den engelske biskopen N.T. Wright skriver så här i sin bok om Herrens bön. Jag direkt översätter från engelska här. Faran med den här bönen om bröd är att vi kommer dit alldeles för snabbt. Vi kommer till bönen, vi bär med oss behov, ibland skriande behov och ibland bara saker som vi önskar. Och det kan vara frestande att rusa igenom Herrens bön fram till på jorden så som himlen, så att vi nu kan ta ett djupt andetag och börja säga: ja, nu ska vi se här Gud, då har vi det dagliga brödet, då är det några saker som jag verkligen måste ha. Och sen går vi igenom och räknar igenom vår shoppinglista. Och när vi gör detta så är risken stor att vi hamnar i girighet istället för nåd. Att se att bönen är på samma sätt som nattvarden eller som dopet, är bönen ett slags nådemedel. Det är någonting som Gud har gett oss. Vi har inte förtjänat att komma till Gud i bön. Vi har inte varit duktiga och gjort vad som, nu har vi gått igenom det som krävs, nu har vi gått igenom tempelceremonin, så nu kan vi nalkas Gud och här kan jag nu stå och räkna upp allting som jag kräver att Gud ska göra. Att nalkas Gud i bön är att erkänna Guds nåd. Det är att Gud låter mig nalkas Gud i bön. Under gamla förbundets tid så hade att nalkas Gud i bön eller komma inför Guds ansikte hade inneburit en säker död om inte du var den speciellt utvalde prästen som en gång om året fick göra det. Men vi kan när som helst varje dag komma inför Guds ansikte i bön. Och det är nåd. Men när vi kommer till Gud i bön och ber om saker och räknar upp saker som vi vill ha och som vi önskar och liksom skyndar oss förbi de här första momenten som hjälper oss att rota vår bön i det som är viktigt, då är risken att vi hamnar i någon slags, i det här att vi bara, men Gud, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, ge mig, ge mig. Och tillbaka till det här med för varje dag, för var dag. Den här bönen påminner oss också om att ta vara på varje dag. Att varje dag är en gåva från Gud. Ofta så planerar vi. Vi har scheman för nästa vecka eller för nästa månad. Eller vi har kanske en årslång planering för när saker och ting ska göra. Vi ska åka på semester på den och den veckan. Eller vi ska åka på utflykt den helgen. Eller vi ska göra det här och det här. Och så skyndar vi oss förbi och så glömmer vi att men Gud är ju nuets Gud. Gud är här och nu för oss. I det andra stället, nu när vi läser de här så läser vi från Lukasevangeliet kapitel 11. Men den här bönen finns också återgiven i Bergspredikan i Matteus kapitel 5-7. Och där är ett annat ställe i Bergspredikan så pratar Jesus om hur vi bör förhålla oss till det här med ägodelar. Och det här oron som ägodelar ofta ger oss. Eller strävan efter saker och ting. Jesus jämför våran tillvaro med den hos himlens fåglar. Han säger att det finns ingen oro hos dem för morgondagen. De bekymras inte över om det kommer finnas nog med insekter att plocka eller maskar att krafsa fram i jorden eller vad det nu är de olika fåglarna äter för någonting. Utan de bara förutsätter att det finns där. De lever dag för dag utan att behöva tänka och oroa sig för morgondagen. Sen lyfter han också fram blommorna, liljorna på marken som ett exempel. De bekymrar sig aldrig, det regnar, solen skiner och de växer upp och de blir mer praktfulla, som Jesus säger, mer praktfulla än vad Salomo någonsin var i all sin rikedom och prakt. Kanske finns en poäng i det här när Jesus uppmanar oss att ni ska vara som små barn. Det finns en sak som små barn inte gör och det är att oroa sig. Det gör man när man blir äldre, när man börjar, då börjar man oroa sig för saker. Men det finns mycket att, det finns mycket av kanske okunskap, vi behöver inte önska oss okunskap, men att få slippa vara orolig. Få känna att Gud, jag lever för den här dagen. Sen vad som händer imorgon, det får den dagen ta itu med. Det tar vi itu med då, men idag är du här. Idag är din dag. En annan sak i den här bönen som jag skulle vilja trycka lite på också är, och det är någonting som vi ser i hela den här bönen, det är att Jesus lär oss inte att be specifikt eller primärt för våra egna behov. När lärjungarna kommer och säger lär oss att be, så börjar inte bönen med min far. Eller ge mig idag vad jag behöver. Utan det är ett plural, det är ett oss. Ge oss vår far. Och vi är vana, vi är uppvuxna med den här bönen. Vi kan ju läsa den utan till. Vi kanske inte tänker på att varför ber vi i plural när vi så ofta ber om mig. Eller tack för att jag får komma inför dig Gud. Tack för att jag får nalkas dig i bön. Utan att vi får nalkas dig, det handlar om oss. Det handlar om någonting mer än mig själv. Det handlar om vårt. Och det är ju någonting som är helt i linje med det här. Hur Jesus har introducerat den här bönen genom att förankra den i Gudsriket. För Gudsriket handlar om oss. Det handlar om någonting mycket mer än oss själva. Gudsrike är inte till för mig. Jag är till för Gudsrike. Jag är till för Gud. Gud är inte till för mig. Gudsrike och Guds vilja handlar inte om enskilda kristnas önskemål. Eller enskildas behov. Vi kommer finna våra behov. Vi kommer bli komplett tillfredsställda. När vi får hänge oss fullt åt Gud. När vi fullt ut får uppleva vad det är att vara innesluten och vara en del av Guds rike. Där finns tillfredsställelse, ja. Men det finns inte, det handlar inte om mina egna önskemål. Mina egna begär ska bli uppfyllda där. Och det handlar om något större, någonting som går utanför oss själva. För det som Guds rike innefattar, det innefattar hela skapelsen. Guds rike är för hela, för allt skapat. Så att be Herrens bön utifrån ett oss-läge, ett vi-perspektiv istället för jag, innebär också att vi ställer oss tillsammans med dem som kanske inte av olika anledning kan be för sin egen skull. Eller som kanske behöver ett bönesvar mer än vad vi själva enskilt behöver det. Men när vi ber att Gud, låt din vilja ske, låt det ske på jorden och ge oss idag vad vi behöver, då innebär det en uppmaning att be för, låta bönen kretsa kring någonting mer än bara mig själv, mina egna behov. Att se till den här världens behov. Så för att runda av och summera lite, så utan att bli allt för formelenliga, jag tror att det kan finnas en, det finns ett, vi kan hitta ett stöd, vi kan hitta ett ramverk i den här bönen att, som hjälper oss att gå in i bönen på ett speciellt sätt som gör att vi inte rusar in i den här, läsa upp våran shoppinglista med allt vad vi behöver, allt som vi vill att Gud ska gripa in i. Men jag tror ändå det finns någonting vi lär oss. Det finns en tanke med att Jesus lär ut den här bönen. Och genom att placera våran bön i ett större sammanhang som både strävar efter en större, alltid större gudsbild och som förankrar den i den här längtan efter gudsriket, att låta din vilja ske, så kan vi också lära oss och vi kan få en djupare dimension i vårt böneliv som gör oss mindre självcentrerade, som hjälper oss att få ett gudsrikes perspektiv på vårt böneliv. Så ge oss var dag och ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du har lärt oss att be. Tack för att du inte har lämnat oss okunniga om hur vi kan nalkas Gud. Vi kan aldrig fullt förstå och greppa vad bönen innebär. Vi kan inte förstå det mysterium det är att kliva in i det här rummet, i det här inför dig Gud. Att genom Jesus Kristus kunna nalkas dig Herre. Att kunna tala till dig. Att uttrycka våra hjärtans önskemål. Jag ber att vi ska få förstå och förankra vår plats i den här världen. Och hur vi ska be i ditt tal om Guds rike. Jag ber att vi ska få bli ännu mer Guds rikes orienterade. Inte bara som enskilda individer, utan att vi finner oss själva. Där i får vi vår identitet. Vi är inte först och främst enskilda kristna som lever går våra enskilda vandringar tillsammans med dig Gud. Där det är du och jag Gud. Det är inte bara fotspår i sanden, utan det är Gud, vi är tillsammans på den här vandringen. Och jag ber att det ska få ta sig uttryck och konkretiseras i våra böner. Att vi ber utifrån ett vi-perspektiv, ett oss-perspektiv. Vi ber Gud att du ska gripa in. Låt din vilja ske på hela jorden, inte bara i mitt liv. Men låt också din vilja ske ibland på bekostnad för våra egna önskemål, vad vi själva skulle vilja. Gud, vi ber att du ska gripa in. Men först och främst ber vi att din vilja ska ske. Jag ber också om att du ska lindra oron i våra liv. Jag tror att vi alla går och är mer eller mindre bekymrade över saker. Jag ber Gud att vi skulle få ha den här, på det sättet, den här enkla tillvaron, den här enkla inställningen till livet. Att Gud, vi förtröstar på dig. Vi förtröstar på att du förser oss med det som vi behöver. Kanske inte med allt det vi vill, men det vi behöver. Hjälp oss att se på naturen och se på fåglarna, se på blommorna och se Gud att där förser du. Där behövs ingen oro, där behövs inga bekymmer. Utan att leva dag för dag. Och inte samla på hög. Inte bli för giriga. Inte bara ha och ha för vår egen skull. För att vi vill skapa någon slags falsk trygghet. Utan hjälp oss att fokusera på nuet, på den här dagen. Att idag hjälper du Gud. Idag förser du. Amen.